Hur mycket Simpsons har du kollat på i dina dagar, Emma?
Jättemycket. Och nu så har mina barn upptäckt Simpsons också. Så nu tittar vi på de här nya avsnitten också.
Så då har du väldigt lätt för att säga vilken karaktär i Simpsons som är den absolut mest ondskefulla.
Mr. Burns.
Excellent.
Han är så pass ond att han försöker stjäla godis från bebisar. Turligt nog är han lite för svag för att lyckas. Och han skrattar om en fönsterputsare faller mot sin egen död. Men det kanske tydligaste tecknet på ondska hos honom är att han på ett säkerhetsmässigt väldigt slapphänt sätt driver ett kärnkraftverk som muterat fiskarna i de omgivande vattensamlingarna och där de frekventa härdsmältorna utgör ett hot för alla invånare i Springfield.
Mr. Burns, people are calling this a meltdown.
Oh, meltdown. It's one of those annoying buzzwords. We prefer to call it an unrequested fission surplus.
Det här är A-kursen, podden som ger dig grundläggande kunskaper i aktuella ämnen. Och vi som är med dig är jag, Clara Wallin.
Och jag, Emma Frans.
Och idag tänkte vi ge A-kursen i kärnkraft.
För det här är ett ämne som har diskuterats under väldigt lång tid. Vi har ju haft väldigt dyr el i Sverige. Vi har haft ett krig i Europa som också har påverkat priserna på fossila drivmedel. Så att den här frågan har ju faktiskt blivit väldigt aktuell på sistone.
Våra fyra samarbetspartier är hårt dedikerade till att bygga svenskt elsystem starkt igen. Och för att kunna göra det så behöver vi främja utbyggnaden av ny kärnkraft i Sverige.
Det ska inte byggas ny kärnkraft. Och att Tidöpartierna nu ska slänga ut hundratals miljarder på en teknik som är föråldrad, det är ju helt fel när vi vet att den nya tekniken är på väg som kan ställa om samhället.
Allmänhetens förtroende för Forsmarks kärnkraftverk ligger på en rekordhög nivå. Resultatet visar på det klart största stödet för kärnkraften sedan mätningarna inleddes 1983.
Men hur farligt är egentligen kärnkraft? Och är det här en energikälla som vi bör satsa på i framtiden?
A-kursen sponsras av Telia.
Telia är, som många vet, ett telekombolag som erbjuder abonnemang, bredband, IT-support med mera.
Och Telia är känt för att driva 5G-utvecklingen framåt i Sverige och för att ha landets bästa nät enligt den oberoende undersökningen Umlaut 2023.
Klara, vad är egentligen Telia i ditt liv?
Ja, men Telia är flow. Man har sin to-do-lista, man bara betar av grej efter grej efter grej. Allt går lätt och jobbet blir gjort liksom.
Det är inte sådär att man blir ständigt avbruten av nätet som inte funkar som det ska eller jobbiga människor som ringer eller liksom att man inte kommer åt sin mailkorg.
Det är inte Telia.
Nej, visst.
För Telia hjälper ju oss företagare att göra vårt arbetsliv enklare. Eller mer Telia, som vi brukar säga.
Vilket också lämnar mer tid till själva kärnverksamheten.
För det är ju det man vill. Man vill ju bara jobba med det man brinner för. Inte hålla på med jox och admin. Det är kanske inte därför jag har blivit egen företagare i alla fall.
Nej, vi vill ju göra podd. Vi vill ju inte sitta och leta efter liksom, vilket mål har jag just den här filen i och så.
Nej, tack. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Tack Telia för att ni sponsrar A-kursen. Till vår hjälp idag så har vi Janne Valenius. Han är professor i reaktorfysik på KTH och han är också grundare och teknisk chef för bolaget Blykalla. Och som disclaimer så kan man ju säga att hans grundinställning är ju att det här med kärnkraft är någonting positivt. Annars skulle han ju aldrig ha specialiserat sig på det här området.
Kärnenergi, det är energi som man utvinner när man klyver tunga atomkärnor som uran. Då blir klyvningsprodukterna, de är lite lättare än vad den ursprungliga urankärnan var. Och den skillnaden i massan omvandlas till energi med Einsteins berömda formel E lika med mc kvadrat.
Men finns den här kärnenergin i all materia? Även om man inte kan utvinna den, menar jag.
Ja, alltså massa är ju då samma sak som energi, så att all massa kan omvandlas till energi på det ena eller andra sättet. Antingen kan man klyva atomkärnor och utvinna energi på det viset, eller så kan man smälta samman lätta atomkärnor som man gör i fusionsprocesser. Då.
Och när började man utvinna energi på det här sättet?
Ja, den första kärnreaktorn som kördes av människor startade 1942 i Chicago av Enrico Fermi. Sen har det ju funnits naturliga kärnreaktorer, så att det var en helt naturlig kärnreaktor som gick i Oklo i Afrika för några miljarder år sedan, som gick ganska länge innan den stängde av sig själv.
Emma, saknar du tidningen En Ding Ding Värld?
Ja. det gör jag nog. Fast samtidigt ser man ju mycket ding-ding-grejer på nätet nu för tiden. Så det är ju ingenting som kanske fattas än.
Men det var ju alltså alla barns favorittidning under 90-talet, där man med skräckblandad förtjusning kunde läsa om människor som haft synnerligen otur i livet. Så här kunde lite omslag se ut.
Oj, där har vi mannen med hundhuvudet. Han är väldigt hårig. Han ser lite ut som Chewbacca, skulle jag säga.
Hans föräldrar är lika normala som vilka andra människor som helst. Mannen med hundhuvudet förbluffar forskarna, står det på framsidan.
Förbluffar mig också, och jag är ju forskare, så det verkar ju vara helt sant.
Ja.
Sen på det andra omslaget som du visar mig, så är det ett par som precis har gift sig, och det som kanske då kännetecknar just det här nygifta paret är ju att de båda har extremt långa tungor, typ 30 cm långa tungor.
Ja, som en linjal.
Ja, som de också då sticker ut här på den här fina bröllopsbilden.
Då, när man bläddrade i de här otroligt fascinerande tidningarna, var man ju inte helt hundra på om bilderna på de här stackars deformerade människorna var äkta eller inte. Men idag kan vi väl vara rätt trygga i förvissningen om att hundmannen inte fanns på riktigt. Eller vad säger forskaren? Du är förbluffad, men vad säger du om äktheten?
Nej, det verkar inte särskilt sannolikt.
Men här har du en bild som också skulle kunna passa på omslaget av en ding-ding-värld, men som dessvärre inte är fejkad. Berätta, vad ser du?
Alltså, det är en fruktansvärt obehaglig bild på en man då som helt saknar käkparti.
Halva ansiktet är liksom borta.
Ja.
Det här är alltså golfspelaren och societetslejonet Eben Byers, som inte långt efter det här fotot togs föga förvånande dog. Det är inte lätt att leva livet med halva ansiktet borta. Men han hade väl cancer och så i hela kroppen. Eben Byers levde vid förra sekelskiftet, och 1927 skadade han sig när han ramlade ner från en säng i sin privata tågvagn. För att lindra smärtan råddes han att ta Raditor, ett preparat som påstods stärka det endokrina systemet och ge ny energi åt utarmade organ. Flaskorna såldes över disk, men kostade hela $1 styck, så det var bara de välbeställda som hade råd med denna mirakelkur som sades bota över 150 åkommor. Men framförallt såldes lösningen, som bestod av destillerat vatten och det radioaktiva ämnet radium som ett afrodisiaka. Den förbättrade blodtillförseln till bäckenorganen, och de stärkande effekterna på nervsystemet resulterar generellt i en betydande förbättring av könsorganen, stod det i pamfletter som skickades ut till USAs läkare. Och Eben Byers blev väldigt förtjust i den här lilla drycken. Och av de 400 000 kurer som såldes totalt köpte han en betydande andel. Inte nog med att han under några års tid drack 2-3 flaskor om dagen. Han skickade även lådvis med de här små flaskorna till affärspartners och flickvänner, och gav det till och med till sina kapplöpningshästar. Men i oktober 1930 slutade han dricka Raditor, för den där initiala stärkande känslan hade gett vika för en tilltagande huvudvärk. Han gick ner i vikt och tappade tänder. Året därpå var han tvungen att operera bort hela överkäken förutom 2 framtänder och hela underkäken, varpå han fick det här halva ansiktet. Och 31 mars 1932, i en ålder av 51 år, dog Eben Byers i vad som kallades strålningsförgiftning. Men det var väl det här radiumet hade gett honom cancer i hela kroppen. Och han begravdes i en blyinklädd kista. Och man hade ju önskat att Eben Byers var ensam om att dö en så här plågsam död. Men några år tidigare hade flera kvinnor som jobbade på fabriken United States Radium gått samma fruktansvärda öde till mötes. De jobbade med att måla urtavlor till militärens armbandsur med självlysande färg. Smart grej, kan man ju tänka sig. Bra för militären att kunna se vad klockan var i mörkret. Men komponenten som då gjorde färgen självlysande var just radium. Och när de så kallade radiumflickorna målade urtavlorna behövde de spetsa till penseln väldigt ofta, vilket de gjorde genom att slicka på dem. Och dessutom kunde de använda den här coola självlysande färgen till att måla sina naglar och tänder. Och radiumet som kvinnorna fick i sig gjorde ju även dem sjuka, och precis som Eben Byers fick många av dem radiumkäke. Vidrigt.
Ja, fruktansvärt.
Så efter det här kan man ju tänka sig att kunskapen om hur farligt det kunde vara med radioaktiva ämnen, och speciellt att äta dem, spreds. Och den rädslan mildrades väl inte direkt efter att atombomberna över Hiroshima och Nagasaki fälldes 1945. Utöver att mellan 100 000 och 200 000 människor dog som en direkt följd av de här detonationerna, så har många av de överlevande även drabbats av cancer till följd av strålningen från det radioaktiva avfallet som spreds över de här områdena.
Så det här med radioaktiva ämnen, det gick liksom lite från att vara superhypat och jättekul och coolt till att bli någonting som man faktiskt oroade sig över.
Ja, till och med kanske var livrädd för.
Hur ekonomiskt lönsam är egentligen den kärnkraft som produceras från våra befintliga kraftverk?
Med dagens priser på elmarknaden så är den ju otroligt lönsam. Det kostar någonstans mellan 20 och 25 öre per kilowattimme att producera el. Och man då får betalt som förra året i snitt någonstans mellan 50 och 60, så går man ju med 100% i vinst. Så det är otroligt lönsamt idag.
Och det där har förändrats på ganska kort tid, eller hur?
Ja, det har förändrats. Men det var ju flera steg. Det var ju förstås relaterat till kriget i Ukraina, där dels man slutade köpa uran från Ryssland och dels så världspriserna på uran steg väldigt mycket. Man fick betala väldigt höga priser på gas i Europa, vilket ledde till att priserna förstås på energimarknaden accelererade enormt. Men vi har ju haft perioder tidigare i Sverige, även innan kriget, när priserna har varit på de här nivåerna. Så det är inte unikt relaterat till kriget, utan ska vi säga att på 90-talet så hade vi de här priserna också under långa tidsperioder.
För visst var det reaktorer som stängdes i Sverige för bara några år sedan för att det inte var lönsamma längre?
Ja, det stämmer. Ringhals 1, framförallt Ringhals 2 stängdes för att de inte skulle vara lönsamma och driva vidare. Och det var ju en period när vi hade väldigt låga elpriser i Sverige, och med dagens elpriser så hade det ju varit lönsamt att ha kvar dem i drift.
Och hur tror du att lönsamheten kommer se ut i framtiden för de befintliga?
Man tittar på prognoserna för hur elpriset utvecklar sig. De finns ju på kort sikt och så finns de på medellång sikt. På kort sikt, de närmaste 2-3 åren, så kommer priserna att ligga kvar i Sverige på 50-60 öre kilowattimmen i södra Sverige, och de kommer att fortsätta vara extremt lönsamma att driva. På lite medellång sikt, 30-talet, kommer Sverige att verkligen bygga ut den gröna stålproduktionen i Norrland, så ser man framför sig också att elpriserna kommer att ligga till och med ännu lite högre än så, kanske upp mot 70 öre kilowattimme. Så att fortsätta köra de externa kärnkraftverken, det är otroligt lönsamt och kommer att fortsätta vara så under överskådlig framtid.
Och hur lönsamt skulle det vara då att bygga nya kärnkraftverk av den typen som finns i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals?
Ja, nej, men att de gamla kärnkraftverken är så lönsamma är ju för att de är avamortiserade. Man har betalat av de lån man tog för när man byggde dem. Och nu, att bygga nya kärnkraftverk är stora investeringar, det är stora lån man måste ta. Någonstans mellan 50 och 100 miljarder per reaktor, beroende på vem man köper dem från. Och räntekostnaderna innebär då att elproduktionspriset från ny storskalig kärnkraftverk hamnar någonstans mellan 50 öre och 100 öre per kilowattimme, beroende på vem som bygger och var man bygger det. Så det är ju då på gränsen att vara lönsamt i Sverige, eller till och med inte säkert att det blir lönsamt att bygga ny stor kärnkraft i Sverige. Framförallt inte om man beställer från de leverantörer som har visat sig inte kan leverera i tid. För det är tidsfördröjningarna som gör att det kostar. Till exempel kärnkraftverken som man bygger i England idag. Där är 2/3 av det framtida elproduktionspriset bara räntekostnader. Så skulle man ha kunnat bygga dem på halva tiden, så skulle de ha blivit betydligt mer lönsamma.
Och när skulle de kunna stå i drift om man började bygga dem nu?
Ja, idag tar det i världen genom sitt 7 år att bygga ett kärnkraftverk. Till exempel de koreanska reaktorerna som byggdes i Abu Dhabi byggdes på 6-7 år. Så det är ungefär den tiden man kan förvänta sig. Sen tar det också ytterligare några år för att få tillstånd att börja bygga. Så hela processen från det att man söker tillstånd att du har kärnkraftverket i drift, det kan vara 10-12 år för ett stort kärnkraftverk.
Så det är liksom ingen snabb lösning på den elkris som vi har sett i Sverige de senaste åren?
Inte för den akuta elkrisen, men pratar vi om att vi ska möta de globala koldioxidmålen, de globala klimatmålen för 2040-2050, då är det absolut relevant. För då kan man ju bygga mycket ny kärnkraft till 2035-2040.
Precis som du sa så kan ju radioaktiva ämnen medföra hälsorisker genom den joniserande strålningen som de sänder ut. Och joniserande strålning kan ju lämna områden obeboeliga. Det skadar ju också våra celler. Men det här är ju också någonting som finns ständigt i vår miljö. Vi har den här naturliga bakgrundsstrålningen som vi hela tiden får från berggrunden. Och vid vissa typer av medicinska undersökningar och behandlingar så utsätts vi också för strålning. Men får vi för hög dos så kan det ju göra oss sjuka. Och för att förstå de långsiktiga hälsoeffekterna av att exponeras för radioaktivitet så publicerades det för bara några år sedan en studie som hade studerat ungefär 120 000 personer som överlevt bombningarna i Hiroshima och Nagasaki. Och forskarna bakom den här studien hade beräknat också den ungefärliga strålningsdosen för varje person utifrån var de befann sig när de här bomberna detonerade. Och studien inkluderade också barn till överlevare och undersökte om även de hade en ökad sjukdomsrisk. Och för att ta reda på hälsoeffekterna av atombomben så undersökte man de här personernas nuvarande hälsotillstånd, eventuell dödsorsak och också cancerförekomsten. Resultaten visade på en ökad risk för cancer bland personer som överlevt atombomber, inklusive de som exponerades när de var i sin mammas mage. Men det fanns faktiskt ingen förhöjd risk bland barn till överlevarna. Men vissa av de här personerna var fortfarande relativt unga. Så forskarna menade då att man kan inte helt utesluta att man kommer kunna se någonting i framtiden. Cancerrisken bland överlevarna var också beroende av strålningsnivåerna. Och var bara något förhöjd vid låg exponering. Medan då vid högre exponeringar så ökade risken för cancer med 42%. Påverkan på livslängden var dock ganska liten. De som utsattes för högre doser hade en livslängd som var 1,3 år kortare än förväntat.
Och vad drar epidemiologen för slutsatser av det här?
Nej, men det finns ju förhöjda risker, men någonting som också faktiskt är väldigt intressant, det var att man också kunde se ett väldigt tydligt stigma som drabbade de som överlevde och även deras barn. På många sätt så blev de liksom socialt diskriminerade. De hade svårt att få bostäder. De hade också svårt faktiskt att hitta en partner och någon som ville skaffa barn med dem. Och det handlar väl också lite om det här osynliga och diffusa hotet, att man tänkte att de här människorna på något sätt var liksom kontaminerade och att man därför inte ville ha något med dem att göra.
Ja, men det finns väl någon uppfattning om att om man själv utsätts för strålning så blir man liksom strålande själv.
Ja, och Iben Bayers, han blev ju begravd i en blykista, så att på något sätt så kanske var det man ville göra med de här överlevarna också. Man ville liksom stoppa in dem bakom en blyvägg så att man slapp bli exponerad själv.
När du forska på det här, vad har du själv för utrustning på dig för att skydda? För det är det joniserande strålning som man är rädd för?
Ja, det är joniserande strålning. Alltså det kallas för alfa, beta, gamma strålning. Så det är strålning med hög energi. Så när man jobbar med kärnämnen då, till exempel uran eller plutonium, då måste man ju bära den skyddsutrustning som krävs. Då. När det gäller uran så behöver man inte ha någon särskild skyddsutrustning egentligen. Förutom när man jobbar med urandamm eller uranpulver, då behöver man en andningsmask. När det gäller plutonium så räcker det med, det låter farligt även det, men plutonium kan du hålla i händerna så länge du har handskar på dig. Men sen finns det ju andra då, framförallt klyvningsprodukterna är ju mycket radioaktiva och där behöver du ha rätt sorts strålskydd då, som kan vara blyglas till exempel.
Men det har man koll på, för att ibland så tror jag liksom att rädslan för strålning också bygger på att det känns som ett osynligt hot. Men när ni arbetar på labben då vet ni liksom hur ni ska arbeta för att undvika den här strålningen.
Ja, men visst, man har ju strålningsdetektorer som man får höra om det är så att strålningarna går upp. Och jag tror att det ligger mycket i det du säger. Strålning är ju osynligt, så att det är svårt att se och därmed svårt att relatera till.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A-kursen sponsras av Destination Uppsala.
Du vet ju vad det är för vecka den här veckan, eller hur?
Det är veckan då det äntligen blir vår.
Äntligen, som vi har längtat. Alltså den här april har ju inte varit särskilt bjussig, får man väl säga.
En seg satan.
Men Clara, vet du hur man bäst firar in våren?
Jag tror att jag som stockholmare skulle kunna möta våren om jag bara tog tåget en liten bit.
Ja, för glöm det här du har hört om att du ska möta våren i Paris. Det man ska göra är ju att möta våren i Uppsala.
Nu blomstrar Uppsala.
Precis, och jag menar, det här blir ju väldigt tydligt i samband med sista april, att man ju firar storslaget i Uppsala, att våren äntligen är här. Men vill man ha det lite lugnare så kan man ju faktiskt ta och åka någon dag i maj. Och då kommer det ju vara lite lugnare när man tar den här promenaden upp för Carolina Rederiva, där vi annars har mösspåtagningen. Och så rör man sig sakta uppåt genom då först Engelska parken och sen fram till Botaniska trädgården. För i de här otroligt vackra parkerna som finns i Uppsala så kan man ju också möta liksom naturens blomstring när alla blommorna ger färg åt den här liksom gråa period som vi nu lämnar bakom oss.
Så jag tar mig till blomstrande Uppsala för att kanske blomstra upp lite själv. Och gå in på destinationuppsala.se och inspireras till allt härligt man kan göra i Uppsala.
Tusen tack Destination Uppsala för att ni sponsrar A-kursen.
I know that the American people share my deep belief that if a danger exists in the world, it is a danger shared by all. And equally, that if hope exists in the mind of one nation, that hope should be shared by all.
Året är 1953 och vi hör Dwight D. Eisenhower tala inför FN:s generalförsamling.
In size and variety, the development of atomic weapons has been no less remarkable. The development has been such that atomic weapons have virtually achieved conventional status within our armed service.
I talet, som heter Atoms for Peace, talar USA:s president om att den relativt nya kärntekniken inte längre ska användas för att skapa vapen som kan förgöra hela mänskligheten. Istället ska det användas i fredliga syften som hela mänskligheten tjänar på, nämligen kärnkraft.
The United States would be more than willing. It would be proud to take up with others principally involved the development of plans whereby such peaceful use of atomic energy would be expedited.
Så att stor skala börjar utvinna energi med hjälp av kärnkraft är en direkt följd av atombomberna.
To find the way by which the miraculous inventiveness of man shall not be dedicated to his death but consecrated to his life.
Men rädslan för atombomben och upprustningen under kalla kriget har ju också spilt över på rädslan för kärnkraft. Och exempelvis den här väldigt klassiska pinnen Atomkraft nej tack. De som står bakom den är ju Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen. Man är ju emot båda två. Och rädslan minskade väl inte direkt i och med de två kärnkraftsolyckor som då skedde under 1900-talets andra hälft. Vilka har vi, Emma?
Three Mile Island, kanske mer känd som Harrisburg.
Till exempel före Harrisburg, då var det ju ytterst osannolikt att det som hände i Harrisburg skulle hända. Men sen så fort det hade hänt, då rakade ju sannolikheten plötsligt upp till inte mindre än 100%, så att det blev nästan sant att det hade hänt.
1979, det blev inte ett allt för stort utsläpp av radioaktiva ämnen och inga dog, men det ökade ju rädslan för kärnkraft.
Men bara nästan sant. För det är fortfarande så om de går omkring och tycker så här lite mer i smyg att det där som hände i Harrisburg, det var nog så ytterst osannolikt så att egentligen har det nog inte hänt.
Vad har vi sen?
Vi har ju Tjernobyl och det var ju ett jäkla haveri.
Det kan man lugnt säga. Ja. Och vilken jäkla kraft som det bara spreds radioaktiva ämnen över Europa med. Alltså den här reaktorn när den exploderade, då sköt den av ett lock som var 11 000 ton tungt.
Katastrofen i Sovjet. Ännu vet vi inte hur omfattande den är, men nu kallas kärnkraftsolyckan just katastrof, till och med i Sovjetunionen.
Och den här olyckan skedde ju ändå natten natten mellan fredag och lördag den 26 april 1986. Men den blev ju inte känd för omvärlden förrän då på måndagen när en svensk arbetare som var på väg in till jobbet på Forsmark att den här strålningsdetektorn gav utslag när han skulle gå in. Och då vet man att 50 personer dog med säkerhet till följd av strålningsskador, och det var ju de som var på plats, räddningsarbetare och sådär. Och man vet ju inte hur många som har dött till följd av att ha exponerats för de här radioaktiva ämnena som sen föll ner, men det kan vara några hundra till några tusen. Enligt den osäkra källan YouTube ska det ha låtit så här när alla invånare i Pripyat uppmanades lämna staden som låg 3 kilometer från kärnkraftverket. Enligt den något säkrare källan International Atomic Energy Agency ska alla de nästan 50 000 invånarna ha utrymts 36 timmar efter olyckan och därefter ännu fler i områdena runt omkring. Totalt ska det ha handlat om 200 000 personer som blev tvungna att evakuera på order av Sovjets ledning.
Och jag tänker mig att det var ju verkligen en jättestor konsekvens av Tjernobyl. Just det där att det fick väldigt stora psykosociala konsekvenser för de människorna som var tvungna att lämna sina hem.
När man började bygga så var ju kärnkraften lösningen på världens alla problem förstås. Så på 60-talet så skulle ju elektriciteten bli så billig att man inte ens behövde mäta hur mycket man konsumerade. Sen så i följderna av olyckorna i Three Mile Island och Tjernobyl så växte skepsisen. Frågan om hur man ska hantera kärnavfallet tog större plats i folks medvetanden. Och så åtminstone i Europa kan man väl säga, i Västeuropa ska jag säga, så var det ganska mycket skepsis mot kärnkraft under andra halvan av 80-talet, 90-talet och fram till ganska nyligen kanske man kan säga.
Vilka är då riskerna med kärnkraft?
Ja, den egentliga risken kommer från uranbrytningen. Det är där man ser inverkan både på miljö och på hälsa. Så att tidigare urangruvor har man inte driftat de här gruvorna på ett sånt sätt som har varit förenligt med goda hälsoprinciper. Sen så förstås så är det så att kärnkraftsolyckor är dramatiska. Vi som var med och såg det i realtid, Fukushima, tyckte ju förstås att det var otrevligt med de här vätgasexplosioner. Men då ska man ju komma ihåg att kärnkraftsolyckor har lett till väldigt få dödsfall. Så tittar man på antalet förolyckade som ett resultat av energiproduktion så är faktiskt kärnkraften det allra säkraste energislaget. Till och med säkrare än både vind, sol och vatten.
Du nämnde ju Fukushima. Det ledde ju också till stora ekonomiska kostnader. Är det också en risk med kärnkraft?
Ja, det kan man väl säga. Egentligen så är det som är då risken med kärnkraften som den har varit hittills. Jag menar, Fukushima-olyckan kostade det japanska samhället många hundra miljarder kronor eller dollar. Och samma sak, Tjernobyl-olyckan ledde till väldigt stora kostnader för det sovjetiska samhället och på den tiden. Så att kärnkraftsolyckor har framförallt ekonomiska konsekvenser, skulle jag vilja säga. Så att, det är det vi jobbar med för att försöka åtgärda.
Efter Fukushima så undersökte man ju faktiskt konsekvenserna av den här olyckan. Men det var ju inte bara liksom en härdsmälta, utan det var ju en jordbävning, det var en tsunami och det var då en kärnkraftsolycka med 3 härdsmältor.
Perfect storm.
Verkligen. Och ett halvår efter den här olyckan, eller trippelolyckan, så utvärderade man också vilka konsekvenser den hade haft. Och då kunde man se att 15 870 personer hade dött och 2814 personer saknades fortfarande. Och av de här så hade ju de flesta drunknat till följd av den här tsunamin. Var 20:e hade krossats när byggnaderna rasade samman. Och veckan efter olyckan kunde man också se att risken för hjärt-kärlsjukdom ökade tydligt. Och det rådde ju också brist på insulin och andra typer av läkemedel, vilket ledde till att diabetiker och personer med kroniska sjukdomar drabbades av allvarliga hälsoproblem. Och många dog ju faktiskt just under den här evakueringen. Många sköra och äldre människor flyttades, och det här skedde ju också på ett väldigt kaotiskt sätt. Och man har faktiskt också i efterhand konstaterat att många faktiskt evakuerades i onödan, för i många av de här områdena så var inte strålningen jättehög. Och högt räknat så var det en person som dog till följd av strålningen. Och då kan man ju säga så här, men anledningen till att det inte var så många som dog, det var ju för att man evakuerade det här området. Och där har man då kunnat beräkna att man räddade 28 fall på grund av den här evakueringen. Men samtidigt så har man också kunnat se då att 600 personer dog som en direkt följd av just den här evakueringen. Och här har man också kunnat se stora liksom psykosociala konsekvenser och sönderslagna samhällen som en följd av just den här evakueringen.
Mm. Så kärnkraft dödar inte människor, människor dödar människor.
Nej. Men jag tror att man kan i alla fall konstatera att rädslan kan i sig ha negativa konsekvenser och att det kan vara ganska viktigt att inte liksom agera i panik när en olycka sker.
Och samma sak så var det ju nästan lite av ett panikbeslut i Tyskland efter Fukushima att man skulle stänga ner alla kärnkraftverk där, vilket gjorde Tyskland mycket mer beroende av rysk gas och sådär. Och den makten Putin fick har ju lett till jättemånga människors död. Så att agera i panik är aldrig bra.
Du nämnde ju de här kända stora kärnkraftsolyckorna, Three Mile Island, Harrisburg och Tjernobyl och Fukushima. Har de olyckorna påverkat den tekniska utvecklingen och säkerhetsarbetet?
Ja, det har de ju gjort. Till exempel efter Harrisburg-olyckan, där man då fick utsläpp av en del radioaktiva ämnen i omgivningen, så bestämde man sig i många länder för att installera någonting som man kallar för jodfilter, alltså filter som ska kunna förhindra att radioaktivt jod släpps ut i omgivningen. Och det var en lärdom som många tog med sig från den olyckan. Tyvärr var det så att det japanska företag som ägde kraftverk Fukushima bestämde sig för att inte installera jodfilter. Hade de gjort det så hade de ekonomiska konsekvenserna av Fukushima varit otroligt mycket lägre. Och Fukushima då i sin tur, det har lärt oss att vi ska inte lita på att nödkylutrustning alltid kommer att fungera. Se till exempel de här dieselgeneratorerna som slogs ut av tsunamin. Det hjälpte inte att man hade 4 stycken reservkraftverk. Alla slogs ut. Så att i modern utformning av nya kärnkraftverk så säger vi att vi ska inte förlita oss på extern kraftförsörjning till ett nödkylsystem till exempel, utan man ska kunna kyla bort den här kvarvarande restvärmen i reaktorerna helt med naturliga fenomen som naturlig cirkulation av kylmedel som vatten eller andra vätskor.
Jag vet att du forskar på fjärde generationens kärnkraftverk. Hur kommer dessa kärnkraftverk skilja sig från de befintliga?
Ja, fjärde generationens kärnkraftverk kommer att kunna återbruka kärnavfall så att man kommer att köra dem på använt kärnbränsle, vilket är den stora skillnaden jämfört med det som tidigare funnits.
För det är ju en av de stora utmaningarna med kärnkraften, eller hur? Just att man inte riktigt har löst frågan med slutförvar.
Ja, alltså det finns ju en lösning som redan är byggs i Finland och som har fått regeringstillåtlighet att byggas i Sverige. Det vill säga att deponera det använda bränslet i berggrunden, 500 meter. Personligen tycker jag att det är en tillräckligt bra lösning. Den utgör inte någon egentlig fara för omgivningen.
Och inte för framtida generationer heller, eller?
Den enda risken man kan se är att om det är någon som tar sig in i slutförvaret och då blir exponerad för strålning utan att vara medveten om att det är farligt. Det handlar om ett fåtal människor, inte stora populationer. Men sen är det ju förstås ett etiskt dilemma att lämna någonting kvar till framtiden som i princip är farligt för framtidens människor att hantera. Och så finns det förstås mycket energi kvar i det använda bränslet som man kan använda sig av. Så det är vad man kan åstadkomma i en fjärde generationens reaktor.
Men skulle det innebära då att det blev liksom en förnybar energikälla?
Vi brukar kalla det för att det blir en uthållig energikälla, för att då ökar vi bränsleresurserna från 100 år till 10 000 och kanske 30 000 år med den här tekniken, och i praktiska hänsynen så blir den ju hållbar då i alla fall.
Jag är helt övertygad om att Sverige kommer gå mot 100% förnybar elproduktion, och jag tror att dagens unga också vill ha det, för de vill varken ha koldioxidutsläpp, men de vill inte heller ha massa avfall från kärnkraftverk som är farligt för deras generation.
Som vi nämnde i vårt avsnitt om NATO så följer stödet för kärnkraft i Sverige kraftigt efter Fukushima. Men nu är det uppe på rekordhöga nivåer.
Vi ser att vi måste fördubbla elproduktionen i Sverige, och då behöver vi mer kärnkraft i Sverige. Idag behöver vi byta ut målet från 100% förnybart till 100% fossilfritt om det här ska vara möjligt överhuvudtaget.
Men något som jag reagerat på i den nuvarande debatten är att vissa politiker ställer olika energislag emot varandra. Trots att de experter jag har pratat med alla verkar vara eniga om att vi i framtiden kommer att behöva olika typer av energikällor för att få ett bra energisystem.
Tittar man på hur ett bra energisystem skulle kunna se ut, och framförallt tittar vi på vad ett kostnadseffektivt och stabilt energisystem skulle kunna se ut, så pratar vi om 1/3 vindkraft, 1/3 vattenkraft, 1/3 kärnkraft. Så att istället för att hitta motsättningar så tycker jag att man ska försöka se synergier. Och de finns.
Du arbetar ju med att utveckla såna här småskaliga modulära reaktorer. Mm. Kan du berätta lite om hur de fungerar?
Ja då, alltså, vad man har sett när man bygger nya stora kärnkraftverk idag, att det tar väldigt lång tid att bygga dem. Och det tar lång tid, det beror på att man bygger dem så väldigt, väldigt sällan, så man har ingen vardaglig erfarenhet av att bygga dem. Och då blir det fel. Och de här felen tar lång tid att åtgärda. Och då tar det lång tid att bygga kärnkraftverken, och du betalar ränta för varje dag som kärnkraftverket inte producerar el. Så det är därför det är 70% av kostnaden för ny kärnkraft är bara räntekostnader. Så tanken är att åtgärda detta genom att istället för att bygga några få stora så vill vi bygga många små serieproducerade fabrik. Så att vi kan komma ner till att det ska ta 2 år från det att man beställer till att kärnkraftverket är i drift. Som är fallet för de bästa vindkraftsprojekten idag. Och då blir vi av med räntekostnaden, och då blir plötsligt kärnkraften hälften så dyr.
Och vilken kapacitet har de här i jämförelse med de här liksom stora?
De ligger mellan 50 megawatt upp till 300 megawatt. Och då kan vi jämföra med ett stort kraftverk ligger på mellan 1000 och 1500. Så de är kanske 20 gånger lägre effekt.
Och hur mycket skulle de då kunna, skulle de kunna försörja en stad med el?
Typiskt kan man säga att en 50 megawatt reaktor producerar el för en stad med 50 000 invånare i Sverige. Sen kommer vi att behöva bygga dem i kluster, så att vi bygger flera stycken på samma plats för att få ekonomi. För att det krävs en del, till exempel säkerhetspersonal vid ett kärnkraftverk, som kommer att kosta om man inte har flera reaktorer på samma plats.
Finns det något planer på så här mini kärnkraft som man nästan kan ha på sin bakgård?
Ja, det har jag tittat på själv ganska mycket på fritiden. Det går att göra kärnreaktorer små så du kan ha dem i ett vattenglas.
Vet dina grannar om det?
Det hoppas jag. Men det är väldigt exotiska tillämpningar just nu. Men för fartygsdrift kommer det nog att bli väldigt intressant inom loppet av 10-20 år. När det inte längre blir tillåtet att använda sig av tjockolja för fartygsdrift. Så det finns ganska mycket intressen från rederiindustrin i andra länder än Sverige för att utveckla det här. Så att jag är med i ett norskt projekt till exempel som syftar på detta.
Mr. Burns, in 20 years I have never seen such a shoddy, deplorable...
Oh, look! Some careless person has left thousands and thousands of dollars just lying here on my coffee table.
Mr. Burns!
I'm gonna overlook this felony. However, I will not overlook the 342 violations I have observed at your plant today.
Either bring this place up to code or we'll shut it down. Good day.
Finns det någon mer kultserie än Simpsons?
Nej, jag tror inte det.
Tror du att kommande kultserier kommer utmåla just personer som driver kärnkraftverk som liksom superskurkar?
Nej, superskurkarna kommer nog vara ägare till kärnkraftverk som drivs av rysk gas. Och hjältarna kommer att åka omkring i fordon som drivs av såna här små minikärnkraftverk. Men för att den här positiva synen på kärnkraft ska bestå så får vi ju verkligen hoppas att det inte blir några fler kärnkraftsolyckor. För även om de är väldigt osannolika blir det ju, som Tage Danielsson sa, svårt för vanligt folk att förstå att riskerna är försumbara eftersom de på sitt grovhuggna vis tror att det som hände verkligen har hänt.
Du har precis tagit A-kursen i kärnkraft med mig, Clara Wallin.
Och med mig, Emma Frans.
Och imorgon, tisdag, kommer vår tenta i kärnkraft på vår Instagram. A-kursen_podd heter vi där, och tentan ligger i händelser. Är du lite sent ute och vill kika på frågorna, gör ett litet läxförhör för dig själv, så ligger det sparat i våra punkter. Och nu har vi också börjat utse vem som är bäst i klassen på Instagram, så att den som är snabbast med att ha alla rätt får en shoutout.
Det finaste priset man kan få.
Nobelpriset. släng dig i väggen.
Och glöm inte att prenumerera på podden så att du varje vecka får lära dig nya saker och bli allt mer allmänbildad.
Briljera mera. Och det här avsnittet har spelats in på Beppo.